Catherine, det finns en plats jag hellre skulle vilja vara på än med dig här och nu.
Mm-hmm.
Ikväll, i natt. Kan du gissa vad det är?
Det är i Madison Square Garden.
Helt rätt. Finalen mellan New York Knicks, Antonio Spurs. San Antonio Spurs heter de. Fjärde matchen.
Mm.
Det står 2-1 till New York Knicks. Har du sett bilder från New York?
Jag har sett kändisarna som sitter där längst fram vid plan, ja, på rad.
Ja.
Timothy Chalamet, ja, Ben Stiller, Jay-Z.
Men det är ju inte bara det. Hela New York har ju feber.
Mm.
Folk omkring i sexiga basketlinnen, coola kepsar och bara älskar sin stad. Talkshow i P1, Catherine Zimmerman och David Mer är här.
Du skulle behöva hosta upp typ 40 000 spänn för den billigaste biljetten.
66 000 i snittpriset.
Mm.
Det är lite dyrt.
Mm.
Men man fattar ju, för det har gått 53 år sedan New York Knicks var i final senast.
Ja, så då kan det vara värt de slantarna.
De slantarna finns ju inte i mitt liv, så de är ju svårt att relatera till. Men man kan ju förstå hypen och glädjen i New York.
Ja, men vad har hänt med de här människorna som har hejat på det här loserlaget så länge?
Ja, men tydligen inte så mycket. Spike Lee till exempel, som du nämnde, tror jag. Han är ju, alltså filmregissören, han är ju inbiten Knicks-fans. Han har suttit på första raden på liksom planen, courtside, i alla de här åren, eller jag vet inte, 30 år åtminstone. Larry David, John Stewart, de har ju stått ut. De är ju där på alla matcher.
Jo, men ska de byta identitet nu och gå från de som hejar på det här loserlaget som är lojala i vått och torrt? Och nu plötsligt vara en av alla de som glider med en vinnare? Det är ju en helt annan identitet.
Ja, vad är skillnaden?
Jag tror att det är att alla kan ju vara med ett vinnarlag, det kräver ju noll.
Ja,
men
det,
att vara med ett lag som förlorar, det kräver ju just att du håller i och håller ut och älskar dem trots att de har motgångar och att de är dåliga.
Jo, men det bygger ju på att man förr eller senare ska bli belönad.
Ja.
Det är ju det de blir nu. Mm. Kanske. Mm. Förstår de inte vinner, vilken besvikelse.
Nej, men då kan de bara gå tillbaka till sin forna identitet och så kan de vältra sig i den.
Har du någon relation till hela den här liksom basketestetiken med coola basketlinnen, coola kepsar?
Nej, inte annat än att det är klart att när jag bodde i Brooklyn, så bodde jag väldigt nära Barclay Center.
Ja.
Så att det är klart att
Brooklyn
jag såg...
Nets spelade.
Ja. Det är klart att jag såg alla som gick och kollade på basket och såg människor som klädde sig i de här basketkläderna.
De är ju mästare i USA på att klä sig i sitt lag. Deras merch som varje lag har är ju så snyggt. Jag var i Boston en gång och köpte en guld... en jacka i helt guld som var för Boston Red Sox, alltså baseballlaget.
Så kändes jättenaturligt där och då.
Alltså jag var så snygg när jag stod där inför och till Boston och klädde i mig den. Och sen har jag haft den en gång.
Det funkar inte när du rör dig runt i Stockholm.
Jag har haft den en gång på en fest och den gav mig väldigt mycket ryggdunkar, men nästan för mycket, så jag aldrig vågat ha den igen.
Man måste väl känna sig lite larger than life den dag, så att man kan liksom bära upp ett sånt plagg. Jag såg att Timothy Chalamet var helt klädd i orange och så med lite vita inslag. Mm. Men att se honom också bära upp den här lite då sportiga klädseln med någon form av självklarhet.
Han la ju också upp någon bild när han låg i soffan med ispåsar på sina ben och sa det är jobbigt som supporter att följa det här laget. Man måste också jobba med återhämtningen.
Mm. Stackars.
Men det här med basketlinjen kan faktiskt... Jag har alltid önskat att jag skulle kunna bära upp ett basketlinne, men jag har alltid känt mig för tanig, för smal. Har du någonsin haft ett basketlinne?
Nej, det har jag inte. Jag har haft ett vanligt linne, och det tyckte jag nog under en period i mitt liv att jag kunde bära upp, men det var ju något helt annat.
Ja, men
du får väl köra bänkpress som vi pratade om här förleden. Gå från dina 35, satsa på 45, så kommer du kunna ha det där linnet. Eller så bara har du det ändå.
Acceptera att jag är den jag är.
Alltså, tanigt är snyggt.
Ja, men har man varit tanig hela livet så är det ett urtrauma som man aldrig riktigt kommer ur.
Mm, jag ska hjälpa dig att definiera om det.
Tack.
Tanigt är snyggt.
Tack. Jag har noterat två lite olika typer av bokfusk i nyhetsflödet idag.
Mm.
Ett norskt förlag gav ut en bok nyligen där författaren tagit lite väl mycket hjälp av AI. NRK har upptäckt meningar som, citat, självklart, här får du texten om konstgräsplaner och bollburar i Norge, skriven i samma litterära och resonerande stil som resten av ditt projekt.
Mm. Men det är väl det, AI-språk är ju så tråkigt, så korthugget. Så att har du för mycket av det i en bok så kommer det bli tråkig läsning alltså.
Fast här var det väl just skriven i samma litterära och resonerande stil som resten av ditt projekt.
Ja, jag vet ju inte vad resten av projektet var eller vad boken handlar om.
Nej, det vet inte jag heller. Men
jag... Så jag kan inte liksom plocka den.
Ja, okej, okay. Jag tänkte bara att så här, när någon säger ditt projekt så är det som, måste det vara någon annan part som har skrivit det åt dem, författaren.
Ja, kanske. Ja. Beroende på vad boken handlade om. Jag är ledsen.
Ja, okej, okay, jag förstår. Men det, har du noterat att våra manus som vi får ibland av våra producenter och researchers ibland är lite, har en tendens i alla fall att vara lite typ... tillrättalagda?
Det har jag lyft.
Ja.
Ja,
det känns som att det har sipprat in en nyans av AI även i, på vår arbetsplats.
Ja. Oh, ja. Och jag har i och för sig inga synpunkter på om man hämtar inspo från AI.
Nej.
Men sen önskar jag att man tvättar den texten.
Annars är du, det är du och jag som blir tvätten. Vi måste hålla AI borta.
Mm.
Det andra då, bokfusket. Eller vad man ska kalla det. Det är svenskt. Boksuccén var fejk, var en rubrik jag såg i nyheterna. Apropå Kalla fakta då, som avslöjade att Jimmy Åkessons egenutgivna bok Det moderna folkhemmet, som sålde runt 80 000 exemplar. Ursäkta. Majoriteten av de exen köptes upp av Sverigedemokraterna själva. Och då gick pengarna från partiet till Jimmys egna bolag. I Kalla fakta säger Jim Åkesson ingenting, men Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, säger att upplägget sannolikt inte är olagligt, men däremot olämpligt.
Jag reagerade mer på i den där historien att det var så många av böckerna som sen brändes.
Ja.
Förstår du, vem skulle berätta för Jimmy? Alltså först har de köpt upp jättemånga böcker, och sen har de inte lyckats sälja dem, och sen så är det bara så här, ska vi...
Ska du? Nej, du. Kan inte du?
Kan inte du säga
nej, men
till
jag pratade
Jimmy.
Med mig igår om det här jättejobbiga.
Eller kan inte du bara ha dem i din lada?
Eller kan du bara köra? Ska vi bara köra till tippen?
Ja.
Tror de
det tänker jag. Och för egen del också. Alltså så ledsen man skulle bli. Man har ändå skrivit en bok. Sen får du väl säga så att 80 000 är en jäkla upplaga
alltså,
för en fackbok.
Alltså det är en sån hög upplaga.
Ja, det är ju... Alltså det vanliga är att det ligger runt några tusen, ja. Och då tror jag det anses ganska okej.
Ja, och säljer man ut en första upplaga så är man ju ofta nöjd.
Mm.
Det var ju 10 container med böcker som kördes till återvinningscentralen.
Och det är klart, container, då går det ju inte att ha dem där i liksom ladan i sommarstugan.
Nej.
Bara för att vara schysst.
Det andra jag tänkte på var, alltså jag vet inte varför SD köpte de här böckerna, men man anar ju, det skulle kunna vara någon typ av stödköp.
Mm.
Och det kan man ju relatera till.
Du menar alla de här burkarna med kex som man aldrig ätit upp för att barnen var tvungna att sälja en andel för att få ihop till en skolresa.
Exakt.
Och också syskonbarnens kexburkar. Också ganska torra, äckliga kex.
Torra, äckliga kex. Ja. Och står staplade 10 stycken i skafferiet.
Jag gjorde en sån utrensning ganska nyligen och då... kastade jag faktiskt kexen. Jag föredrog olivoljan. Salamin gick det, också att äta.
Exakt, olivoljan är bra. Jag har ju köpt ganska många bambustrumpor.
Okej, de funkar.
Nej, de är värdelösa. Till den grad att jag nu, så fort någon öppnar och det är, hej, man ser en bambulåda så är bara, sorry, rätt igen.
Mm.
Du, vi ska strax vidare i programmet, men jag vill stanna vid en till valgranskning. Det är många just nu.
Ja. Den här veckan har ju varit flera stora politiska nyheter.
Ja, piggar upp.
Det tycker jag verkligen.
Ja. Aftonbladet har granskat Ulf Kristersson och hans frus nya stiftelse. Har du hängt med den här?
Mm, lite grann.
Mm. Birgitta Edan köpte en gård och startade en kristen stiftelse dit man kan söka sig för att jobba på sin existentiella hälsa. Men den här gården behöver rustas upp och därför har Birgitta Ed bett volontärer om hjälp med att såga träd, röja buskar, bära kylskåp och så vidare. Och utbyte då mot gratis arbete.
Det var 2 kylskåp faktiskt som skulle bäras ut ur en flyga.
Det är tungt.
Det väckte frågor hos mig.
Varför då? Varför man har 2 kylskåp?
Ja.
Och inte bara ett stort?
Ja.
Vet du hur stora de var?
Nej.
Inte heller. Det här var ju då utbyte mot gratis arbete, att man skulle få möjligheten att ta del av ett bra nätverk, menade hon och dem. Det här reportaget väcker såklart massa frågor. Jag tyckte dock en sak som var kul i det reportaget var hur reporten gick tillväga.
Hon som vallraffade
på
Aftonbladet.
Hon klädde ut sig till kristen volontär.
Jaha, inte bara volontär utan kristen volontär.
Kristen volontär. Funktionsbyxor, ljusblå skjorta, grå keps och fotriktiga skor.
Ja, jag hade inte kunnat avkoda att hon var en kristen volontär. Det var en väldigt praktisk beige byxa som jag tänker att vilken fjällvandrare som helst skulle kunna ha på sig.
Ja, jag hade kunnat ha ett par beige kristna.
Jag tänker nästan att du har ett par sådana.
Ja, gråa och gula.
Okej, det kanske är det då. Det är det beige som gör att det blir lite kristet.
Jag vet inte, vilka fotriktiga skor är också känns kristet. För jag vet inte riktigt vad det är, fotriktiga skor.
Alltså,
definitionen om en fotriktig sko?
Ja, att det kanske är bra stöd i hålfoten.
Ja, just det.
Och lite hårt fram i tån om man tappar något av de där träden som man ska hålla på.
Ja, men då är man ju faktiskt inne på en arbetssko.
Ja, okej.
Okay. Med stålhätta.
Mm.
Men är det inte kul att det finns någon typ uttalad kristen look som man som reporter kan vallra för sen?
Det piggar upp oerhört, måste jag säga.
Hade jag kunnat glida in som en kristen volontär?
Ja, jag tror en keps och någon trevlig stålbågad glasögonvariant hade uppat din kristna look.
Jesushåret.
Ja, det hade du bara kunnat ta bak i någon tofs eller något sånt där. Men också, hur sugen är man inte? Tänk om man kunde få ett gäng volontärer. Jag började fundera på vad jag skulle behöva erbjuda. Jag har ju sly. Det växer ju igen hela tiden. Vad ska jag behöva ge för att få ett gäng?
Vad har du för nätverk?
Nej, men jag måste ju inventera det. För det var ju också så här, vi behöver stickade sockor. Boom! Så skickar folk i glada färger massa stickade sockor till dem.
Priset var inte dyrt, några pizzor.
Nej. Jag menar det.
Det kan du bjuda på.
Ja.
Jag kan vara del av ditt nätverk. Unga sökande journalister som vill in i public service.
Ja, ni får umgås med David.
Ja. Kan slänga in kanske någon från Studio 1 också.
Lasse Johansson.
Lasse Johansson kommer säkert.
Monica Sarin.
Lasse är säkert också bra på röja sly.
Ja.
Du, vi ska prata med vår första gäst snart. För att det är stökigt i brittisk politik. Ett specialval om en dryg vecka kommer att avgöra om Labourpartiets mest populära politiker Andy Burnham kommer kunna utmana den hårt kritiserade sittande premiärministern Keir Starmer. Och på ytterkantshögen då har en maktkamp uppstått mellan två partier. Det är Nigel Farage, Reform UK, och så det nystartade högerpartiet Restore Britain som leds av affärsmannen Rupert Lowe. Och mitt i allt detta finns miljardären Elon Musk som nu anklagas för att vrida Storbritannien i en extrem riktning som kan komma att avgöra landets framtid, menar vissa. Sandra Stixalo, korrespondent för Dagens Nyheter i London, med oss nu. Hej!
Hallå, hej!
Hej! Vad är det Elon Musk gör i Storbritannien?
Han visar sitt stöd för ett nytt brittiskt parti som heter Restore Britain, som bildades så sent som i februari i år, men som har funnits lite som en rörelse sedan förra sommaren.
Och vad kan du säga mer om det partiet?
Ja, men det är då helt färskt och har bildats av en man som heter Rupert Lowe, som du nämnde precis. Och han var tidigare medlem i det här högerpopulistiska partiet Reform UK, men blev utesluten ur det och satt kvar i parlamentet som en politisk vilde och ägnade sig där åt att kritisera invandring och våldtäktsgäng som hade bildats i landet på grund av invandringen, menade han. Det var väl inte så många som lyssnade på honom just då, tog honom inte helt seriöst, men så bildade han partiet Reform Britain, och inom en månad så sa man sig ha skaffat över 120 000 medlemmar. Det är lite svårt att säga om det stämmer. Jag skulle säga att det här är liksom ett högerradikalt parti. Hur mycket till parti som verkligen finns bakom de här sociala mediekontorna, det är lite svårt att säga, men parollen är i alla fall miljoner ska ut. Man vill förbjuda burka, korser och halalmat. Slopa arvsskatten, återinföra dödsstraffet. Ja, det är liksom radikala grejer här.
Och varför har Elon Musk då fattat tycke för just Rupert Lowe?
Men Elon Musk stöttade ju tidigare Reform UK och stod ju liksom på vänskaplig fot med Reforms ledare Nigel Farage. Men de fick en konflikt efter att Musk ville att Reform skulle bjuda in en person som heter Tommy Robinson. Och den här Tommy Robinson, han har blivit någon slags fältherre för den brittiska ytterhögern. Han är liksom dömd för förtal och har en bakgrund i British National Party. Och Reform, som liksom ju har siktet inställt på Downing Street, de vill inte alls liksom liera sig med sådana här radikala röster, så de sa nej. Och då blev Musk sur och liksom bröt med Reform. Och så började han få upp ögonen för den här Rupert Lowe istället, som ju faktiskt var mer radikal och mer lik egentligen, i alla fall åsiktsmässigt, Tommy Robinson. Och så började han då dela i rasande takt Rupert Lowes inlägg på sociala medier. Och ja, Lowe är ju ingen känd person, men Musk har ju över 200 miljoner följare, så han blev snabbt en känd person.
De har väldigt lika namn, tycker jag. Reform UK, Restore Britain. Det gör det lite svårt att hänga med, tycker jag.
Det är det. Man säger hela tiden fel. Man säger Reform Britain och Restore. Det är jättekrångligt. Det är verkligen.
Kan det här bli ett problem för väljarna att de liksom bockar av fel ruta?
Ja, det skulle man väl kunna tänka sig att det kan bli. Ja.
Men det känns ju som att Elon Musk har coolat ner sig lite i den amerikanska politiken sedan han lämnade Doge. Mm. Vad är det för frågan att engagera sig i England?
Ja, men han har ju på senaste åren blivit jätteengagerad i brittisk politik. Alltså det är på något sätt ett engagemang som gränsar till besatthet nästan. Och, alltså de här senaste veckorna så har ju hans ex-flöde liksom bara behandlat, hela tiden handlat om hur trasigt Storbritannien är och vad som bör göras åt det. Exakt varför han riktar in sig på Storbritannien, det just nu, det vet jag inte, men det är väl för att så mycket står på spel här. Det finns helt enkelt ett momentum för den här ytterhögern som han både stöttar och faktiskt liksom driver fram. Och sen vet vi att Musk, han vill ju gärna liera sig med folk som han tror att i framtiden kan sitta på makten för att helt enkelt göra affärer med statsapparater. Det har han ju gjort i USA till exempel. Så det är väl också en fråga om pengar.
Och har han inte varit engagerad i AFD i Tyskland, i motsvarande parti i Nederländerna, i Italien? Det finns ett mönster.
Precis. Det finns ett mönster. Han stödjer de här ytterhögspartierna i Europa och vill väl hoppas väl att de ska komma till makten, men vill också liksom leda dem till makten. Och jag tror att han har betytt mycket för de framgångarna liksom på senaste tiden. Absolut.
Vad tycker britterna om honom då?
Britterna är inte så förtjusta i Elon Musk. Det har gjorts några sådana här undersökningar. Britter har fått svara på vad de tycker om honom. Och det är bara 13% som har något gott att säga om Elon Musk. Men det är på sätt och vis ömsesidigt. Musk har ju inte så mycket gott att säga om britterna heller. Han tycker att de är tafatta, mjäkiga. Och att de är liksom, låter sig styras av en, som han skriver någonstans, tyrannisk polisstat.
Men det måste vara så absurt på något sätt för de här britterna att en sydafrikansk expert som bor i USA, gjort sin förmögenhet där, nu plötsligt blir besatt av brittisk politik och inne och petar och påverkar den.
Mm. Ja, det finns ju en ny bok av, bland annat skriver någon nästan, heter den Quinn Slobodian, som heter Muskism, och han beskriver ju där, det finns en annan författare till den boken också, vars namn jag just nu har glömt, men där talar man om att liksom Musk med sitt, när han köpte X och med sitt eget liksom postande här liksom nästan har skapat något slags, något så motsägelsefullt som en nationalistisk international, att han liksom vandrar runt i världen digitalt och försöker påverka liksom den politiska riktningen i olika länder, men många britter är jättetrötta på honom, och även Downing Street har ju flera gånger liksom sagt, fast då med udden riktad mer mot Vita huset, att nu får ni sluta lägga er i våra liksom inrikespolitiska angelägenheter.
Nigel Farage då, han har ju ändå varit på något sätt symbolen för ytterkantspartierna i England. Vad sa han när han blev dumpad av Musk?
Alltså jag skulle säga att jag vet inte om han har sagt något specifikt om Musk, men han har ju då siktet inställt på liksom premiärministerposten, och hans parti vill på något sätt bli lite mer, tona ner den här liksom de vassa högerkanterna något, för att locka till sig mer liksom fler konservativa väljare och för att liksom framstå lite mer som liksom regeringsdugliga, vilket väl fortfarande, alltså en viss typ av sans och att uppföra sig belevat är väl går väl fortfarande hem så att säga i Storbritannien.
Har du fått någon makt? Jag förstår. Har du fått någon effekt av det som Musk gör?
Alltså, man måste ju säga att det här nya partiet Restore Britain har liksom på bara då 3 månader eller 4 månader har det ju fått otroligt mycket uppmärksamhet som ett annat sånt litet nystartat parti inte hade fått, tror jag. Om det nu stämmer att man har över 120 000 medlemmar så är det ju, kan ju det vara ungefär lika många medlemmar som Tories har, och det vore något ganska sensationellt. Och i vissa opinionsundersökningar så de ligger där och pendlar mellan 3% upp till liksom 7-8%, så att man har ju fått ett visst, man har blivit stora på kort tid, måste jag ändå säga.
Sandra Stixalo, tack för att du var med i talkshow.
Tack.
Catherine, jag kommer stanna kvar i England.
Ja. Gör det.
Tack.
Mm. Jag menar, först vill du vara i New York, nu vill du vara i England.
Jag är internationell.
Jag misstycker inte, utan jag harvar på här lite i Stockholm, Sverige.
Fint. Det var nämligen så att Royal Shakespeare Company har en riktig prestigeuppsättning av Stormen på Anrika Stratford på Avonteatern. Mm-hmm. Med Sir Kenneth Branagh i huvudrollen.
Där ser man.
Ja. Har du varit där en gång?
Det har jag inte.
På The Globe?
Nej.
Nej. Ingen Shakespeare, fantastiskt.
Nej, men jag vet vem Kenneth Branagh är.
Ja,
han har också varit med i film.
Exakt, mer från den populära filmen.
Men också Shakespeare-inspirerade filmer.
Så är det. Mm. Han var i alla fall där i helgen på en matinéföreställning som tyvärr förstördes för vissa i publiken av att en mamma tog med sin bebis dit. Den bebisen gurglade och jollrade och lät sådär som bebisar gör under hela första akten. Och det här blev ett så stort problem att under pausen blev de ombedda att inte komma tillbaka.
Mm, jag förstår det.
Och flera i publiken har begärt pengarna tillbaka till och med. Mm. Berätta, varför förstår du det för?
Därför att jag är otroligt intolerant när det gäller ljud. Alltså jag blir irriterad när folk sitter och prasslar med godispapper när jag tittar på bio.
Jag tror du skulle säga djur. Och tänkte jag så här, tänker du att den där bebisen är ett djur?
Nej, men tyvärr så tror jag att jag skulle kunna störa mig på en jollrande bebis också, även om den var jättegullig.
Men jag har jättesvårt att se att du skulle göra någonting åt det.
Nej, det skulle jag inte göra. Nej. Jag skulle bara sitta och blänga och hetsa upp mig inombords. Precis. Den bebisen skulle inte kunna göra något tillbaka. Ja, precis.
Så det är så att du blir väldigt lätt störd i andra föreställningar?
Ja, det blir jag. Verkligen. Och kan då tappa fokus.
Ja. Om någon sitter och smsar i någon stark scen.
Det skulle bli skitsur. Ja. Mm. Verkligen.
Jag var på en konsert i Boston nyligen och såg den här brittiska musikern Jacob Collier. Mm-hmm. Han är en fantastisk musiker som sjöng och spelade med hela symfoniorkestern. Problemet var att på raden framför mig så satt en höggravid mamma, hennes man och deras 3-åring. Mm. Och den här 3-åringen gjorde allt för att inte uppleva konserten. Och föräldrarna gjorde allt för att den här 3-åringen inte skulle störa de andra som var på konserten. Med godis och med någon pysselbok och med någon leksak.
Absolut. Man förstår att de hoppas och vill att det ska funka. Men i samma sekund som man märker att det här barnet inte kommer fokusera på de där aktiviteterna, då får nog en av föräldrarna bara plocka barnet och sen får de gå ut.
Problemet var, tror jag, att de satt liksom i mitten på en jättelång rad. Så att gå ut höggravid med pappan hade ju försökt kunna gå ut. Men jag tror att de tänkte så här, det kommer störa ännu mer än att vi ska. Men de satt och hela föreställningen.
Fast det är självupptaget på ett sätt.
Ja, men jag kunde ändå empatisera med deras lust av att exponera den här 3-åringen för en speciell kväll, fin kultur, en konserthall. Samtidigt som jag var enormt frustrerad för att det störde min konsertupplevelse. Mm. Problemet var ju ingen njöt av det. Föräldrarna tyckte det var jättejobbigt. Väl slutet att ha hyschat en bebis eller en 3-åring i liksom en timme. Barnet tyckte inte alls det var kul. Jag tyckte inte det var, hade inte samma konsertupplevelse som jag hade.
Det är det jag menar. Försök, jag förstår. Exponera gärna ditt barn, kanske även din bebis. Du kan gå på sån här bebisbio. Ja. Alltså anpassa aktiviteterna. Ändå hänsyn alltså.
Ja. Det är nog fint i det.
Ja, det är det. Det är inte lika fint att vara den här intoleranta människan som jag är. Men någon måste ju vara det också.
Fast det är också fint att tänka sig tanken att du ska sitta och blänga på en bebis.
Är det fint verkligen?
Ja, men det är
eller är det lite otäckt?
Ja, men det är gulligt för att det är så långt din konflikträdsla eller konfliktvilja sträcker sig. Du kan liksom blänga hårt på en bebis. Och mamma vänder sig om, då kommer du bara... Big smiles.
Verkligen, jag kommer snabbt titta bort. Eller så kommer jag säga så här, kullig bebis. Falsk hagga.
Du, hur har du med käken?
Den är spänd. Den är ofta spänd, tyvärr.
Jag frågar, för att när man är stressad så händer det att när man pressar upp sina käkar sådär, så blir de ju överbelastade. Ursäkta. Och det kan leda till huvudvärk, nackproblem, tandgnissel och inte minst kan sömnen bli påverkad. Och då ett sätt att ta itu med det här i de här spänningarna är att gå till en käkledsterapeut.
Visste inte att det fanns.
Nej, det är en yrkestitel som man inte hör så ofta. Jag bjöd in en hit.
Perfekt.
Till studion. Tone Lycke, välkommen hit.
Tack så mycket.
Äntligen sa du när vi ringde till dig. Varför kände du så?
Jag började med det här för 18 år sedan när jag såg en kinesiolog och käklesterapeut göra en käklesbehandling och kände bara, wow, det här vill jag jobba med. Det här går så snabbt, man får snabba resultat och det är lite magiskt.
Och du kände det här bara genom att se det?
Ja.
På tv eller?
Nej, det var min utbildning.
Ah, okej. Okay.
Och sen har jag jobbat med det. 10 år senare så blev jag kinesiolog. Men jag har ju jobbat aktivt med käken och utbildar käklästerapeuter. Jag har utbildat ungefär 300-ish någonstans nu i hela Sverige. Så vi finns i hela Sverige. Det är bara att googla.
Hur skulle du beskriva käkledsbesvär?
Och det är så mycket. Spänningshuvudvärk. Ont bakom ögonen, ont i tänderna. Väldigt många kommer och säger att men tandläkaren säger det är inget fel med mina tänder, men jag har ju ont i mina tänder. Du har olika nerver som kan börja göra saker som gör jätteont. Det finns problem med att svälja. Det finns hela nacken. Alltså och det här med att det påverkas av stress när folk i princip, som jag brukar säga, bit ifrån eller bit ihop. Folk har ju ganska svårt att bita ifrån.
Det som är mest märkbart för mig är att jag blir oerhört ljudkänslig. Så att bestick, slammer till exempel, skär i öronen de gånger jag är jättestressad och känner att jag har bitit ihop i käken för att hantera.
Mycket hörselproblem. Mycket det här att man känner att man har liksom ett lock i örat som inte försvinner. Jag jobbar en del med tinnitus, men jag säger att tinnitus är väldigt svårt. Men det, alltså käken och örat, det är ju inte så långt ifrån varandra. Så att absolut.
Hur inser folk att det är en käkledsterapeut de behöver?
Väldigt ofta så får jag bokningar mitt i natten. Och då är det när jag frågar folk så säger de, ja, jag vaknade 1:30 och kände nej, nu orkar jag inte mer. Och så googlar jag ont i käken och så kommer min hemsida upp. Och så bokar de in sig.
Låt säga att man har problem med sina käkar. Vad är det för effekter man kan märka av om man får en behandling?
Man blir ju väldigt avspänd. Man kan plötsligt gapa mer. Alltså jag testar ju hur mycket kan du gapa. Ni kan ju kolla, man ska kunna ta in 3 knogor på högkant så här.
Det ska man ska kunna ta 3.
Ja, din vänster hand brukar vara lite mindre.
Jag klarar inte det.
Nej.
Det kan jag tänkte att jag hade en liten mun. Men det kan man
du har bara en dålig gapförmåga, lite inskränkt gapförmåga.
Men finns det någon relation mellan storlek på fingrarna och mun? Eller liksom i kroppen på något sätt proportionerlig på det sättet?
Din hand är i relation till din kropp. Aha. Men om du testade med din vänster hand så är den som regel lite mindre än din högra.
Det gick.
Ja, du sätter det.
Ja. Nej, jag måste bra i min käke.
Det funkar också med min vänster hand, men däremot kunde jag inte stoppa in min höger hand.
Så därför säger man som regel testa med vänster, men det jag gör att jag frågar det så säger folk det gör ont. Och det är också problem som att när du inte orkar, du vet vad som händer när du går till tandläkaren och de säger gapa. Hur länge frågar ingen. Men väldigt ofta ska du ligga där och gapa väldigt länge. Så folk som har problem att gapa som inte får, du ska ha ett gap på mellan 40 till 50 mm. Jag har en, hon får upp 20. Då är det svårt att gå till tandläkaren och säga att ja men okej, vi ska borra här men du behöver hålla din... Alltså, det går inte så folk slutar gå till tandläkaren vilket påverkar tandhälsan, vilket påverkar resten av kropphälsan också.
Men du nämnde att vi ska bita ihop eller bita ifrån. Tänker du att det finns något nästan psykologiskt i... Eller vad menar du med det, bita ihop?
Jag brukar säga att... Alltså, jag hade en lång samtal med Dan Ekborg för 100 år sedan när jag jobbade med teater. Och han var så jäkla arg för han sa att men man får ju inte bli arg i det här landet. Och jag bara, nej, det är skillnad på Norge och Sverige för jag är norsk. Svensken vill ju gärna ha konsensus, vara glada och nöjda. Så när man då blir arg så kan man inte bita ifrån och säga, men du vet så. Så man biter ihop istället. Väldigt ofta när jag då på olika sätt kollar vad är det egentligen som är problemet, så är det folk är arga. Men de får inte vara arga. Och då biter de ihop och så får du jätteont. Alltså jag hade en kille, han skällde ut mig också för att han bet ihop så att han fick blixthuvudvärk. Det gick över på 6 behandlingar, så var det klart, färdigt.
Men kommer folk i kontakt med de känslorna då, menar du, under de här behandlingarna?
Och det är det som har gått viralt här. Så har det gått viralt en film där man liksom håller fast en människa och trycker jättehårt. Det behöver man inte göra, absolut. Men man kan, det kan komma känslor därför man gömmer saker. Jag brukar säga att alla har en liten svart låda längst in någonstans där vi vet det är egentligen så här jag borde leva, så här jag borde vara. Men jag kanske inte orkar eller kan avsluta den här relationen eller byta jobb eller ja, vad det nu är man egentligen för att vara sann mot sig själv skulle behöva göra. Och då gömmer det sig väldigt ofta i den här.
Tänk alla som jag har blängt på genom livet, om det kommer att frigöras nu. Passar det, David? Jag kanske liksom kommer att kanalisera ett liv av ilska.
Spännande det vore att se ilska från dig. Men det låter också kanske, Tone, som att det inte bara är massage de behöver om de mår så här.
Nej, det är, och det som jag säger också till alla de jag är utbildade, att man ska inte öppna dörrar man inte kan stänga. Om inte du har, jag har väldigt många andra tekniker som jag kan ta hand om. Om du börjar gråta så vet jag hur jag ska hantera det. Så du kommer inte behöva gå ut från mitt arbetsrum och sätta dig och gråta en timme. Nej, absolut. Det löser jag.
Men vad är det som, om man tar den här 22 cm öppningen som den här patienten hade, vad är det som gör att efter en massagebehandling gör att man kan öppna det 30 cm eller 35 cm?
Alltså, alla saker som rör sig i kroppen...
30 cm är ett jävla gav.
Millimeter. Kommer.
Det är svårt mellan centimeter och millimeter.
Alla saker som rör sig här, det är ju på grund av muskler. Och det som är intressant, den här käkleden, det är ett ben och två led. Så har du väldigt mycket muskler här. Så alla de här musklerna på höger sida ska ju röra sig i samma sätt, på samma sätt, i samma styrka, samma snabbhet som vänster sida. Om det då är något fel så gör de inte det och då blir det problem. Men alla saker är ju på grund av att musklerna rör sig. Så om man jobbar med muskler och får dem att jobba parallellt och som de ska jobba, så blir det ju mycket lättare för käken att fungera.
Men kan man göra det här på egen hand? Kan man göra någonting för att lossa på spänningarna? Alltså kan man sätta sig och bara massera sina...
Du kan berätta om det, Tone. Kan inte du samtidigt...
Absolut.
Du har ju med dig handskar och ska faktiskt testa på Catherine kanske?
Ja, det känns ju lite läskigt måste jag säga nu när vi har talat om allt som jag bara tryckt ner.
Men, verkligen. Vad är det för känslor som kommer komma upp?
Som kommer att hända.
Gud, så spännande.
Ja,
vad hände när du var 4 och inte fick saft först?
Precis, det kommer vara mycket ackumulerat. Jag kanske inte kommer kunna verbalisera det utan det kommer bara komma ut olika gutter och
jag kan sätta ord på det.
Nej, men jag ska väldigt... jag ta mig bort till dig då?
Ja, men det är bäst.
Jag flyttar runt på andra sidan studiebordet.
Vad är det man kan göra själv då?
Man kan massera själv och jag visar alltid en egen behandling som man kan hålla på. Jag får säga, gör det lite varje kväll innan du går och lägger dig. Så har du liksom gett din käke lite kärlek.
Ska vi se här. Nu har Katrin satt sig här mitt emot Tone. Hon tittar noga. Försöker...
Om du bara gapar först, långsamt. Då ser jag att din käke går lite åt din höger blir det.
Okej. Så ni är sned också?
Lite. Men jag kommer ta min tumme in i din kind här. Och så bara slappnar du av där. Och så kommer jag gå upp hela vägen till örat här. Och jag har ju stenkoll på dig och ser på dina ögon hur din kropp reagerar.
Jag kan avslöja att inga tårar har börjat falla än. Men det är en märkbart avslappnad Catherine som sitter där.
Det är jätteskönt.
Och det är ju inget mål att få patienten att gråta. Det är ju liksom inte... Nej, vi vill att du ska känna att... Vi vill att du ska komma tillbaka kanske 2 eller 3 gånger så att vi får jobba mer.
Det finns alltså en ekonomisk aspekt här snarare, känslomässigt.
Jag brukar säga att om jag vill bli rik så har jag blivit börsmäklare och inte kinesiolog, kan jag säga.
Hur spänt är det då?
Alla
på en skala 1-5?
Nej, men det är inte så illa. Nej. Hur känns det nu om du gapar? Känner du någon skillnad nu mellan höger och vänster?
Jag ska se om jag kan få in. Jag kan fortfarande inte få in de tre knogarna.
Nej, men vi har bara tagit en sida.
Ja, ja.
Men var det någon skillnad höger och vänster?
Jag tror det kanske. Det känns skönt.
Mm, bra. Vi tar lite på andra sidan också så att du inte blir sned. Och släpp hakan. Där, bra. Jag ska bara se att jag inte slabbar ner det med lite...
Jag kommer samtidigt som ni håller på att bjuda in våra nya gäster i studion.
Den där.
Vi ska nog kliva in här.
Eller hur? Så om jag håller där och så biter du försiktigt ihop.
Jag är inte säker på att vi kommer få tillbaka.
Så bit ihop försiktigt.
Jag tror att jag kommer behöva självköra hela den här sändningen nu. För att den här människan är i en annan dimension.
Gapa försiktigt. Gapa försiktigt. Lite till. Lite där, ja. Och håll. Bra. Och
så. Selma Broderich. Välkommen till talkshow.
Tack. Kul att vara här.
Känner du avslappnad i checken?
Ja, men lite. Alltså vi... påbörjade ju det här lite även i väntrummet. Ja. Så vi har också fått lite...
Jag har värmt upp lite.
Mm.
Tomne Lycke, det ser ut som en... några kilo lättare, Catherine.
Ja, alltså jag hade kunnat fortsätta kanske. Ja. Det här är lite som att behöva resa sig upp mitt i en massage. Men vad gör man inte?
Jag är ledsen. Ja. Tomne Lycke, stort tack för att du kom till talkshow.
Tack för att jag fick komma.
Kort, positivt, negativt.
Skönt.
Skönt. Du, vi ska faktiskt stanna kvar i England en gång till. Börjar du tröttna?
Nej, jag vet ju att du längtar ut och bort.
Min filiska besatthet. Vi ska i alla fall ta avstamp i en händelse i London som får stå symbol för en större trend. Det är nämligen ett nystartat förlag som har grundats där som inriktat sig på att bara ge ut manliga författare.
Mm-hmm.
Detta är ett försök att nå ut till män och komma åt utmaningen med att få män att läsa. Selma, hej.
Hej.
Broderich, du är journalist, jobbar på ETC. Jonas Åhlund ska också säga hej till, tv-producent och programledare av podden Dicklit.
Hej.
Du har varit med oss tidigare. Selma, du var på festen.
Precis.
Den stora releasefesten, hur var den?
Det var väldigt bra drag. Alltså jag går ju ganska ofta på svenska releasefester. Det här var något helt annat.
På vilket sätt?
Nej men alltså, lösare, eller vad man ska säga. Det var ju dels ett... Det var liksom både en release för det här förlaget och för den första boken de släpper. Och då var det ett författarsamtal som var... Men jag har aldrig hört något liknande. Det var väldigt högt i tak.
Alltså på aldrig upplevt något liknande i sättet de pratade? Eller i innehållet?
Innehållet. Men också att de var ganska packade och liksom bara så här... Satt i Adidas byxor. Alltså det var bara väldigt avslappnat.
Grabbigt, låter det som.
Grabbigt,
ja,
kanske vissa skulle säga.
Var det som en del i att försöka vidga kretsen? Att man går ifrån det här lite mer klassiskt, finkulturella sättet att tala om böcker?
Alltså då låter det nästan som att det var en pose. Jag upplevde det inte så. Jag upplevde det mer som att de har hittat en crowd och en författare som är så där. Och att vi inte är så vana vid den typen av personer i litteratursammanhang.
Du som kvinna stack du ut där, eller?
Nej, faktiskt inte. Jag gjorde en liten sån beräkning. Det var ändå 50-50, skulle jag säga.
Jonas, du var inte på festen.
Nej.
Hade du velat vara där?
Ja. Jag blev jätteavis när jag läser Selmas reportage här, som är superkul. Och jag hade velat hänga där med de här litteraturhipsterserna och dricka öl.
Hade du också kört träningsbrallor?
Nej, det hade jag inte. Nej.
Berätta då, vad är det här förlaget är? Vad är det handlar om? Vad vill de göra?
Nej, men många upplever det här som ganska kontroversiellt när jag sammanfattar det snabbt. Men det är ju då en litteraturprofessor och kritiker i The Guardian som har startat det här förlaget som heter Jude Cook. Och han har ju jobbat med litteratur väldigt länge och menar att han, ja men kanske sen 90-talet, har sett en utveckling där kvinnor har börjat ge ut mer böcker och börjar dominera inom en viss genre. Det är han väldigt tydlig med, och det är den genren som är liksom litterär fiktion.
Och då tänker jag typ Sally Rooney, den genren.
Exakt, exakt. Och han, nu ska jag bara försvara honom och säga att han ser inte det här som något negativt. Han undervisar i de här kvinnliga författarskapen och är själv en stor läsare av kvinnlig litteratur. Men har ju då också samtidigt sett att många män som också skriver och skriver väldigt bra har fått svårare att få sina böcker utgivna. Och det ville han då hjälpa till med och se till att även de böckerna kommer ut.
Och det här, han menar ju då att det här, om jag förstår din artikel, att det här är ju inte för att bara män ska läsa, utan det här är för att alla ska läsa det.
Ah.
Men det är specifikt män som han vill ge ut.
Exakt. Och det är väl framförallt då den liksom manliga erfarenheten kanske som han vill ska bli lättare att ta till sig och att fler ska få tillgång till den.
Jonas, vad tänker du om det? Just den där manliga erfarenheten. Är det ett perspektiv som saknas?
Alltså, kvinnliga författare skriver lika bra om män som män. Så att det, liksom, tänk på Bröderna Lejonhjärta eller Donna Tartts böcker som alltid har manliga huvudpersoner. Eller, så att det är inte det handlar om. Att män måste skriva för män.
Men håller du med om att det saknas just de berättelserna?
Jag håller inte med om det. Det finns massor. Och bra böcker är ju inte färskvara heller. Vi har ju hundratals år av bra litteratur att leta oss igenom efter rätt böcker för oss.
Men finns... Berätta,
Nej, jag bara undrade varför det är svårare för män att få ut sina böcker då?
Ja, alltså han har ju lite egna teorier om det som jag upplevde var lite konspiratoriska kanske. Han menar att liksom förlagsvärlden och agenterna och allting har börjat domineras mer av kvinnor och menar då att kvinnor speglar sig i andra kvinnor och ja, att det är det som har lett till det här. Jag tänker kanske snarare på att det skulle kunna vara en fråga som har med utbildning att göra, vilka det är som skriver, vilka det är som läser, vilka det är som typ ens drömmer om att bli författare. Och att där tror jag att det är mycket, mycket fler kvinnor. Men det har jag ingen forskning på. Det är ju bara min egen känsla.
Men Jonas, det är väl ändå... Jag menar, att skriva en bok om här och nu och skildra den här tidens mäns upplevelser, det finns väl ändå något unikt i det?
Ja, såklart. Och det finns massor av bra nutida författare som skriver om män och manliga teman och manlig problematik nu. Både män och kvinnor som skriver om det. Men jag kan ju se på min... liksom, jag har både en son och en dotter. Min dotter slukar böcker. Min son är allergisk mot böcker. Jag vet inte vad det här beror på. Men det startade med den här BookTok-grejen, va? Alltså en trend på TikTok som är någon sorts community där man tipsar varandra om böcker. Och det blev hon liksom inne i. Och det är fysiska böcker. Och så ska man ställa dem i, liksom, i sin bokhylla och fota. De är liksom i färgskala. Det är alltid rosa eller så. Och det där verkar ju vara en tjejgrej. Utan att ha någon statistik på det. Och har blivit enormt. Något sånt skulle vi behöva för killar. Men jag tror det är svårt att få till.
Vilka böcker har du langat fram då till din son?
Ja, men bra fråga. Jag bland annat... Ska jag komma med lite boktips nu?
Nej, jag bara tänkte eftersom du ändå pratade om att det finns samtida litteratur.
Ja, men det jag försökt med bland annat Lilla Al-Fadji-böckerna som handlar om Lilla Al-Fadji när han var liten. Som är roliga. Vad heter de nu då? De heter Lilla Al-Fadji byter skola och de heter... nu kommer jag inte på. Och sen finns det en författare som heter Andreas Palmer som skriver väldigt bra böcker för den åldersgruppen om liksom gaming och fotboll och romarriket och lite grabbiga grejer. Ni vet ju att romarriket är extremt grabbigt.
Det, ja, det har man ju förstått. Var det mycket snack om det på den här festen?
Nej, faktiskt inte så mycket. Det var mer snack om pappor. Även lite för mycket snack om att bli förälskad i prostituerade kvinnor i Thailand. Det verkade vara en erfarenhet som väldigt många i lokalen delade.
Och de böckerna har inte fått komma ut.
Inte än, men nu får de det nu. Med det här nya förlaget.
Men vad tänker du då om hans idé kring det här förlaget? Tror du att man, är det här ett perspektiv som saknas?
Jag tror det, och sen så tror jag att det är en liten PR-grej som är ganska smart, att de liksom lanserar sig så här. Men det, jag skulle inte bli jätteförvånad om de om några år ger ut en kvinna. Men jag ser, alltså jag
under manlig pseudonym kanske. För det var så det var för alltså, systrarna Bronte, de gav ut sina böcker under manliga pseudonymer.
Ja, intressant om det börjar hända.
Och det var inte bara dem. Och ni har hört talas om den här boken Middlemarch som just blev utnämnd till världens bästa roman alla kategorier. Det var ju en kvinnlig författare fast som skrev som man, George Eliot, tror jag.
Mm. Ja. Det låter
bekant. Så jag antar att de kommer börja ge ut böcker som är skrivna av kvinnor egentligen.
Under pseudonym. Ja. Aha, det kanske är det som krävs. Ja.
Men vad... nu tappade jag tråden här, jag hade en fråga. Men det är ju så att det... Jag vet inte, jag tänker att det är väldigt attraktivt med män som läser. Varför har män inte... Varför har liksom inte män plockat upp det här? Alltså det är ju...
Vi läser ju performativt. Ja. Har du inte hört det?
Jo, men det har man ju hört. Ja. Män som sitter med en tygpåse och en svår kulturbok som de läser.
Som de egentligen inte
som
läser.
Som de egentligen inte läser, ja. Gör du det?
Det har nog hänt.
Det är så.
Men oftast läser jag böckerna på riktigt. Men det är...
Men kan du känna dig som en performativ man när du sitter med en bok, även fast du läser?
Ja, så kan det ju bli. Eftersom man sticker ut lite om man sitter med en roman på tunnelbanan nu för tiden. När alla sitter med sina mobiler så blir det ju som att man läser performativt. Oavsett om man läser på riktigt eller inte.
Jag vet, och det är därför jag stör mig så mycket på det begreppet och att det blev så stort. Och jag upplevde liksom att det blir så svårt för män att göra rätt. Vi klagar på att de inte läser. Och när de gör det så säger vi att det bara är för att de vill ha tjejer. Alltså, vad ska de göra då?
Ja, bra fråga. Sant. Vi har inte så lång tid kvar. Jag ville att ni skulle komma med några tips. Du kom med några tips.
Ja, men det var ju
Jonas.
Till barn.
Exakt, men jag tänkte att vi skulle komma med några tips. Om man, det är så att man har söner eller män eller manliga vänner som man vill ska läsa nu över sommaren. Har ni några tips? Om vi börjar med dig, Selma.
Det här gäller inte bara män utan kvinnor också. Men jag tror att ett bra sätt att liksom få igång en persons läsning är en bok som handlar en del om sex. För de flesta är ganska intresserade av det ändå. Och då tänker jag lite på Michel Houellebecq. Egentligen alla hans böcker är sexet ett centralt tema i. Så egentligen vilka som helst av dem skulle jag rekommendera.
Jonas, vad säger du?
Mm. Och det här är bara tips för män.
Okej.
Okay. Nej, jag skojar bara. Det är för alla. Nej, men jag tar väl Kött då av David Soloy som vann Bookerpriset förra året och som är en jättesnackis nu i år.
Mm.
Den tycker jag är ett bra tips för man flyger igenom den. Och det finns massa att snacka om och tänka på. Men sen Jävla karar av Walden.
Mm.
Lysande, och det ska bli spännande att se vad han följer upp den med.
Ett sista kan jag hinna med.
Ett sista, oj. Då tar jag Marilyn Robinsons Gilead. Den har väl 10-20 år på nacken. Men jag tipsade Selma om den här innan radioprogrammet. Den tycker jag man ska läsa.
Stort tack Selma Broderich och Jonas Åhlund för att ni kom till talkshow och kom med era tips.
Tack.
Tack.
Då lämnar vi över till dig, Vivica Blad, Kulturnytt. Varsågod.
Ja, det norska bandet Rockboys utreds för hets mot folkgrupp efter sin spelning på Brännbollsyran i Umeå i helgen.
Alltså att de visar samer på det här viset, att de liksom slåss mot oss, kan man ska säga, det är ju... Ja, det är ju inte bra.
Det var under Rockboys-spelning på Brännbollsyran i fredags som en animerad video med ett tv-spelsliknande slagsmål mot samer visades. Två som såg det hela från publiken var Moa Maria Sparrock och Astrid Tuerda.
Det var ju partystämning och allting.
Först var det ju en bild på en labb och vi bara, what, vad är det här? Och så såg vi det och vi hamnade nog först bara i chock. Bara, så vad är det som sker?
Nu riktar Svenska Samernas Riksförbund SSR kritik mot bandet och festivalen.
Människor som såg och bevittnade det här mår dåligt och kände sig väldigt illa till mods. Det är ju, ja, men jag tycker att det är ganska allvarligt.
Det säger Jennevik Karlsson som är verksamhetschef och förbundsjurist på SSR. Brännbollsyrans vd Peter Arkhult säger att festivalen tar avstånd från videon och beklagar det som hänt.
Vi som arrangör tar såklart avstånd från det, och det var ju dumt. Och vi ska meddela bandet det i, när vi pratar med dem senare, att inte, vi tycker inte att det var okej. Sen är det här är ju ett band som tycker om att provocera, det vet vi ju.
Rockboys har tidigare fått kritik i samband med Fosen-demonstrationerna 2023. Nu säger gruppen att de vill gottgöra händelsen genom att spela på samernas nationaldag. Men Moa Maria tycker inte att det förändrar situationen.
Ja, det blir inte direkt något plåster på såret. Så jag tycker de borde ta bort det från sin tour. Kanske be om ursäkt. Det känns lite just för att det är samer så har den kunnat visas. Annars hade de blivit stoppad innan.
Sveriges Radio söker bandet för en kommentar. Och reporter här var Martin Sundelius, Helena Andersson från P4 Västerbotten och Sameradion Sara Notti. Bojkotten i Frankrike av den israeliska regissören Nadav Lapid är ett intellektuellt misslyckande. Det skriver skådespelerskan Natalie Portman och en rad andra filmskapare i ett öppet brev till hans försvar i franska tidningen Le Monde. Nadav Lapid, som bor i Frankrike och är en uttalad kritiker av den israeliska regeringen och krigsföringen i Gaza, blev nyligen av med sitt juryuppdrag på filmfestivalen i Marseille efter att pro-palestinska filmskapare hotat festivalledningen med att dra tillbaka sina filmer. I deras ögon är jag skyldig enbart i kraft av min identitet, säger Nadav Lapid till tidningen Haaretz i måndags efter att ha valt att dra sig ur festivalen helt och hållet. En norsk bok har tagits ner från bokhyllorna i bokhandeln efter att recensenten Jonas Hansen Meyer på norska radion NRK hittat uppenbara användningar av AI i texten.
På den ena sidan så är det ju tragiskt, på den andra sidan så är det ju, från ett journalistiskt perspektiv så var det ju också ett litet skup. Så prövde vi att ta boken på allvar. Problemet med boken är att den manglar fullständig substans.
Boken som Jonas Hansen Meyer menar saknar substans heter Lise versus Gianni. Det är en fackbok om maktkampen mellan det norska fotbollförbundets ordförande Lise Klaveness och FIFAs president Gianni Infantino. Boken släpptes i slutet av maj, mitt i den fotbollsfeber som just nu råder i Norge. Men kanske gick utgivningen lite väl snabbt eftersom texten innehåller dels vad Jonas Hansen Meyer kallar AI-klischéer, men även att vissa av språkmodellens svar var med.
Självklart, här får du texten om konstgräsplaner och bollplaner i Norge, skrivet i samma litterära stil som resten av ditt projekt.
Då jag begynt att läsa denna boken så tänkte jag, är det möjligt? Var det inte bara sådana klischéer, men det var också många citater som var funnet på, alltså hallucinerte. Ikke minst spår av språkmodellens svar.
Men nu har alltså förlaget dragit tillbaka boken och författaren har via förlaget sagt i norsk media att han inte vill uttala sig. I ett uttalande till NRK säger förlaget att författaren använt en rad källor, däribland AI, och att citat, i vissa fall har tyvärr en del av detta material inkluderats i texten. Jonas Hansen Meyer igen.
Det är fryktligt vanskligt att förstå vad som har skett. Fordi dette er jo et av de største forlagene i Norge, der mange forteller om veldig grundige prosesser. Men i dette tilfellet så er det helt klart at jeg tror ikke noen har lest boken der. Det virker ikke som noen har lest boken.
Og Kulturnytt har søkt forlaget. Jo, reporter her var Johanna Ise. Två kändisar har konkurrerat om uppmärksamheten i Spanien här i veckan. Påven Leo den 14 kom till Madrid samtidigt som en annan stjärna. Den puertoricanska stjärnan Bad Bunny var samtidigt i Spanien som påven. Och nu bekräftar Vatikanen att de två också träffades. Enligt tidningen NMI ägde det privata mötet rum i måndags på den stora arenan Santiago Bernabéu innan påven talade inför ungefär 80 000 personer. Enligt RTVE hade Bad Bunnys medarbetare kontaktat kyrkliga företrädare i Spanien för att se om ett möte gick att ordna. Bad Bunny träffade påven tillsammans med flera familjemedlemmar, men inga bilder har offentliggjorts. Ombord på påveplanet till Madrid konstaterade påven att de flesta unga i Madrid nog skulle välja att se Bad Bunny istället för påven. Men, citat, sa han, jag tror att det också kommer att vara några här för att se påven. Och det säger en del, sa han. Vad tycker ni hade varit störst att se? Påven eller Bad Bunny?
Jag hade valt Bad Bunny.
Jag med. Är det konstigt? Är det orimligt?
Nej, det tycker jag inte.
Nej. Du, Catherine, jag fick just ett mejl om att det låter oartigt, tycker Maud, när jag säger du till dig. Jag ska väl säga Catherine.
Du kunde också nia mig om du vill.
Det kan vi göra, men blir inte lite trött på att höra ditt namn 71 gånger i sändning?
Jag har inte tänkt på det.
Inte jag heller. Du, vad händer imorgon?
Ulf Kristersson kommer till talkshow imorgon i vår serie där partiledarna får välja politiska förebilder. Jag tänker inte säga vem han har valt, men jag ska ge en ledtråd. Och det är någon som har tillhört ett annat politiskt parti på andra sidan blocket.
Gud, så spännande. Tekniker idag var Oskar Thor, producent Fabian Asserbäck.